Funkar nu?
Oj.
Kom du med besked?
Vi ska se, han hinner dra ner lite innan jag fortsätter så att ni inte går hörselskadade härifrån.
Vad kul att få dela lite ifrån Bibelns berättelse tillsammans med er idag. Vi har ju hört texten få läsas här ifrån Matteus 21. Och temat den här söndagen i många kyrkorna i Sverige är just vägen mot korset, eller vägen till korset. Och det här är ju söndagen, och sen den här veckan har vi hört det händer massa här i kyrkan när påsken närmar sig. Och framförallt firar vi ju den här med olika gudstjänster torsdag, fredag och söndag. Och det märks också i Bibelns berättelse att det liksom börjar dra ihop sig nu. Men jag vet inte vad ni får för associationer när ni tänker eller hör den här berättelsen läsas. Men en del av er kanske har varit med eller i alla fall sett bilder från statsbesök. När vår kung har tagit emot personer på statsbesök eller själv varit iväg. Eller andra mäktiga män som har sina parader när de verkligen vill göra en entré och visa vilka de är. Vill på något sätt ge ett uttryck för sin makt och vad de har för kraft att ta till. Och på sätt och vis skulle man kunna säga att den här berättelsen i Matteus är också lite av Jesu version av detta. Nu, för första gången på något sätt så börjar han också ge en hint om att visa vem han faktiskt är. Men som vi hörde så skiljer det sig ganska mycket emot vad andra mäktiga män använder för demonstrationer. Det skiljer sig åt. Men som sagt, vi närmar oss påsk och jag vet inte hur mycket du har liksom under fasta nu verkligen följt med i kanske bibelläsning och tankar på att nu närmar vi oss liksom crescendot här med påsk. Eller om påsk bara är liksom ett, det är liksom målet, då blir jag ledig och allt det här andra måste jag hinna och göra först. Sen liksom är det påsk och då sätter vi in lite ris och lite ägg. Oavsett hur du är här idag, så lite av det som David sa, så tänker jag att ta den här möjligheten och tillfället att det får bli en liten av en liksom gå ner för landningsstund. När du får hinna med och faktiskt också ställa om och i dina tankar vara med och kunna fira påsken och ta in det här som vi som kristna faktiskt tror förändrade totalt förutsättningarna för oss människor för den här världen. För Jesus så är ju det här målet han är på väg mot som Fadern Gud bestämt för honom, men som Jesus också själv har bejakat att det här vill jag också göra. Och för honom, när vi läser, så är ju hela vägen fram till den här dagen full av olika händelser som har olika innebörder och som liksom målar bilden och tecknar vart det liksom är på väg. Allt gör han med ett syfte. Men nu börjar det verkligen dra ihop sig. För ju tydligare Jesus blir kring vem han är, ju tydligare dras liksom också linjen mellan de som bejakar det och välkomnar det och de som inte gör det. Och ju större blir då konfrontationen mellan de här parterna som börjar eskalera till konflikt. Hos Jesus finns det en stor medvetenhet kring vem han är. Och att han väljer att just rida in på en åsna. Det var ju något som vi läste citerat här också, att det var ju något som profeten i Gamla testamentet hade förutsagt som ett tecken på att då kommer Messias, då kommer han som Gud har sänt som ska rädda världen.
Och det var också så kung Salomo gjorde när han gjorde sin kungakröning. Då kom också han ridande på en åsna. Men i den här texten och i den här bilden så finns det ju på något sätt en dubbelhet. Vi hörde citeras om den ödmjuk, att han kommer ridande ödmjuk på ett lastdjur som en tjänare. Och så finns det här kungaanspråket att faktiskt ändå få träda fram och ta emot människors jubel. Och väldigt medvetet syfta på att jag har makt, jag är kung. Och de här två olika sakerna, den här dubbelheten, den finns där. Både ödmjukheten, kärlekens väg mot korset och kungen med makt att regera. Och Jesus han har visat på sin makt. Bara i texterna innan så har han botat två blinda som har fått sin syn tillbaka. Och efteråt så ser vi hur han driver ut businessmännen ur templet för att visa att det är också han som har den andliga makten. Så han har verkligen också redan börjat demonstrera sin makt. En makt som inte uttrycks i militära termer. Och det visar, tycker jag, för oss en jätteviktig påminnelse när jag läser det här. Och när jag ser på tv och nyheter och i tidningar. Det finns en annan väg att leda människor på än det som vi ser i vår värld idag. Mäktiga män som inte är så särskilt mycket egentligen i sig själva. Ofta drivna av rädsla, ihåliga. Ja, rädda stackare skulle jag säga. Och för att bli någon så ordnar man den stora paraderna, skickar med mot oskyldiga människor. Medan han som verkligen är någon i sig själv och som har något, han går en annan väg. Istället för att döda andra så offrar han sig själv i döden för att rädda mänskligheten och för alltid förändra världsordningen. Och för honom liksom, då räcker det med en åsna, lite palmblad och lite sång så är det färdigpyntat. Och så fattar de närmaste att det är honom vi ska hylla och ställa vårt hopp till. Det behövs inga pansarvagnar eller soldater i rader. De fattar att här är någon som har det i sig själv. Jesus, den annorlunda och den verkliga makthavaren. Men Jesus, den ödmjuke tjänaren, men också kungen Messias, Guds utvalde som har fått Guds mandat. Ingen som var där tror jag riktigt fullt ut fattade vad det var de var med om eller vad det var de såg eller vem Jesus egentligen är. I Johannes, som det är intressant är att den här berättelsen finns i alla evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, alla skriver om det med lite olika detaljer och vinklar. Men i Johannes så ser vi att han kopplat tillbaka till den här berättelsen och säger att egentligen var det inte för när Jesus hade uppstått som vi fattade vad det där var som hände och vem han verkligen var. Så jag tror att det är ganska, vi får vara lite ödmjuka, att det inte var inte solklart för alla vad det var som hände där och vad de själva var med om eller vad, att de förstod vem Jesus var. Men ändå, trots det, att de inte har hela bilden, så väljer många att hylla honom. Att uttrycka sin glädje, sätta sitt hopp till honom. De håller liksom inte tillbaka utan de ropar och de börjar gå lös på träden där och skär ner kvister och ta av sig och lägga ut kläder och ha sig. De verkligen går all in. Och ljudligt prisa Gud. Och i Lukas så säger det att orsaken till lärjungarnas jubel var
att de hade, det var i glädje över de underverk som han hade gjort. De använde det de har för att uttrycka detta. Och det verkar som att det framförallt är människor som följer med Jesus in i Jerusalem som jublar och går där runt honom och följer honom. Det var nog kanske inte egentligen Jerusalems invånare och människorna i staden. Så när jag liksom satt och läste den här och bad och tänkte innan den här prediken, så tänkte jag att det måste ju funnits en ganska mycket andra människor där också. För det står att verkligen staden kom i uppror. Att det blev verkligen, det här blev ingen, skedde inte bara på en sidogata, utan detta verkligen gjorde intryck och människor gick igång och samlades. Det måste alltså funnits ganska många människor där som inte sa någonting. Utan som kanske lite mer på avstånd stod och betraktade och funderade, ja, vad är detta nu för spektakel, eller vad är det som händer här nu? Nej, men hjälp, nu får de tagga ner lite. Tar de inte i lite väl mycket nu? De funderade och betraktade kring honom. Men människor, de ropade. Ska vi testa hur det känns? Och ropa lite. Jag tänker så här, Hosianna, det brukar vi inte säga. Det är ju inget sådär som ligger i vår mun. Det är ju inte vårt språk riktigt. Men skulle vi översätta det, så skulle det kunna vara hjälp oss. Kanske inte heller så ofta skriker ut. Du får göra precis som du vill. Men du som vill får nu vara med och testa här och ropa Hosianna 3 gånger. Eller hjälp oss nu då 3 gånger. Så får vi känna lite hur det känns det där med att ropa. Är ni med på den? En del. Ni som vill är med. Hjälp oss! Hjälp oss! Hjälp oss! Hur kändes det? Skulle ni gå ut och göra det här på gatan? På Östra Storgatan? Jag vet inte, vi svenskar kanske inte riktigt känner att det ligger på kropp och sådär naturligt att tydligt och högt gå och uttrycka våra känslor och tankar. Men de bekände där och då att de behövde hjälp. De behövde och de uttryckte det. De deltog i jubeltåget. Om jag generaliserar som jag gjorde nu här lite, så tror jag, och utifrån mig själv, att vi svenskar, vi är ganska medel. Vi vill inte ta ut svängarna allt för mycket. Men också en positiv sak kan man tänka, att när vi väl säger något så vill vi att vi verkligen ska kunna stå för också. Det kan vara en positiv sak att man inte bara drar iväg och säger en massa högt och lågt, utan att det verkligen landat i mig. Men det finns en risk att vi blir så beräknande och avvaktande så vi varken tillber eller förkastar. Varken säger ja eller nej. Inte våga uttrycka vårt hjälp oss eller vårt jubel. För kanske är vi rädda att vi inte, det inte ska hålla. Att det inte ska hålla, eller att vi inte ska hålla. Att vi nästa dag kanske istället ska ropa korsfäst. Eller att det skulle ju ändå också kanske väcka omgivningens anstöt. Eller ja, fundera lite. Jag tänker att det här berör både oss som tror och vår tillbedjan av vem Jesus är. Men jag tänker också att vi kan tänka i ett större perspektiv i vår värld. Martin Luther King ska ha sagt: problemet är inte de onda människornas ondska, utan de goda människornas tystnad. Idag är det mycket som pågår i vår värld där det är enklast att vara tyst. Kanske beklagar jag mig i tysthet eller i en mindre gemenskap. Dels för att det faktiskt är svårt ibland att ha hela bilden, att se allt och förstå. Men det kan också vara för att det faktiskt kostar på att träda fram, att ge röst åt det som är rätt och rättfärdigt. Att följa rättfärdighetens kung. Jag vet inte om ni som jag har hört att Navalnyj, den oppositionella ledaren i Ryssland som troligen blev mördad i arbetsläger eller fångenskap för inte så länge sedan i Ryssland. Att han varit ateist, men att han bekände att de sista åren att han har blivit kristen. Och när de frågade honom om hans upplevelse av att vara där han var så sa han, nej men det är klart, här vill jag ju inte vara. Det här är ingen god plats att vara på. Att sitta fängslad och hotad till livet. Men så sa han, jag bärs av bibelordet i saligprisningen av Matteus 6. Att saliga de rättfärdiga, de ska bli mättade. Att det finns en mättnad, en tillfredsställelse i att faktiskt göra det som är rätt. Som är värd så mycket mer än all frihet i världen. Det är väldigt utmanande för mig att höra sådana berättelser. Det hoppfulla är i detta att vi kan lätt tänka att en liten röst, vad spelar det roll vad jag säger? Men en röst i Bibeln, till exempel Johannes Döparen, han sa om sig själv, jag är en röst. Det var hans identitet. Jag är en röst. Och den rösten fick fullständigt kasta omkull den tidens andliga situation och också bereda vägen för Jesus. Du har fått en röst. Jag har fått en röst. Och vi utmanar till vad vi använder den till. Det kan förändra också våran samtid. Och ju fler röster som säger samma sak och står upp kommer göra ännu större skillnad. Så använd den röst du har för rättfärdigheten och för att hylla den som hyllas bör, precis som människorna här i texten gjorde. Det står också i Bibeln på flera ställen att många ville ju tillfånga ta Jesus och döda honom, döma honom. Men så står det bland annat så här på ett ställe. De hade velat gripa honom men var rädda för folket. Det finns en makt när människor går samman som verkligen vi inte ska underskatta. Men jag tror också en annan viktig sak här att människorna vågar ge uttryck och vågar sätta sitt hopp och tillit till honom. Även om de inte fullt ut fattade vidden av det. Jag tror att det betyder mycket för Jesus. Jag tänker den vecka som väntade för honom. Prygling, utsatthet, korsfästelse. Det är klart att det här, att han visste att några dagar tidigare fanns det ändå människor som hade ställt upp och trätt upp för honom och jublat över honom. Som gav honom kraft och mod att göra det här han kallar att göra. Som styrkte honom. Som hjälpte honom. Denna kärlekshandling, denna bekräftelse blev bärande också i dödsskuggans dal. Som hjälpte honom att uthärda kampen. Jag har hört berättelser, många som sitter fängslade och frihetsberövade som kämpar för någon god sak. Att en sak som är väldigt viktig för att de ska orka är att de inte blir glömda av de som är där utanför. Att det finns, de vet att det finns människor som kanske jobbar för att få dem fria, att de ändå pratas om dem. Och jag tänker att det var nog också viktigt för Jesus att han visste att det är ändå några som har anat vem jag är. Och som har gett uttryck för det. I den här berättelsen är det ju två sidor av Jesus som växer fram. En Jesus, den ödmjuke tjänaren, maktens regent
som älskar men också den som regerar. Ofta så har du och jag kanske lättare för en av sidorna. Att tänka att vi har lättare att ta till oss Guds kärlek, Jesus kärlek och hans omsorg och tröst och att han är med. Så kanske en del av oss har lättare för att se Jesus som den med makten och kraften och som kan göra under och som är stor. Här tror jag vi är lite olika vad vi har lättast att se. Vem är det du ser när du hör den här berättelsen? När du kanske för ditt inre tecknar bilden av Jesus ridande in i Jerusalem. Vissa anar, andra ser inte alls. Och man undrar, vem är han? Och den frågan tror jag är viktig att hålla levande. Även om du har trott länge eller om du aldrig har trott. Att fråga, vem är han egentligen? Men en sak ändå tydlig i Bibeln, att vi kan inte välja det ena eller det andra. Jesus, han är både och. Och ibland är det kanske där som vi får lite svårt. Astrid Lindgren ska ha sagt, Gud kan jag inte med, men Jesus, honom tycker jag om. Och jag tror jag förstår lite vad hon menar. Men den möjligheten ger oss inte Bibeln. Jesus, han är Gud. Han är ett i samma. Han är både Gud och människa. Han är den som säger gång på gång, var inte rädd. Jag älskar dig. Men också den som dömer orättfärdigheten. Som har makt, all makt i himmel och på jord. Och frågan är, klarar vi att härbärgera båda de delarna av Jesus? Orkar vi som kyrka stå upp för en Jesus som är kärlek och rättfärdig? Men det är verkligen inte varandras motsatser, utan de här två är parhästar som är beroende av varandra. Ibland ställer vi det mot varandra, men det är inte så. Det är nödvändigt. Det var för att Jesus skulle kunna dö och offra sig för oss och bli vår räddning. Så var det nödvändigt både att han var kärleksfull men att också hade all makt och var Gud själv och rättfärdigheten för att kunna döma ondskan. Så be den här påsken att Jesus får uppenbara för dig vem han verkligen är. Att du får erfara djupen i hans kärlek för första gången kanske eller på nytt igen. Det där att på riktigt inte bara säga och tänka utan erfara, han älskar mig. Han älskar den här världen. Men också se hans makt, hans härlighet, att inget är omöjligt för honom. Men det är heller inget hinder, precis som det inte var för människorna då att få jubla inför Jesus, att inte helt greppa vem han är. Det behöver inte vara ett hinder för att ändå våga vända sig mot honom och hänge oss honom. Utan det kanske först då också bilden för möjlighet att växa och klarna. Det börjar alltid någonstans för dig. Oavsett om du har smakat eller någon aning om vem han är. Så om du tar ett litet steg närmare så kommer du troligtvis bilden för dig också att bäras. Till sist, en påminnelse är den här berättelsen för mig och för oss. Att det finns en annan väg. En makt genom rädsla och vapen. Det finns en annan möjlig väg till fred och till frihet och att demonstrera makt på. Kärleken är den verkliga makten som på riktigt kan förändra saker och ting. Det är han som har kommit med fred, som vi hörde i inledning, med frid.
Och en annan fråga jag vill skicka med. Vad idag kallas du och jag att ge röst åt? Att inte bara avvakta och betrakta på avstånd. Även om vi inte kan se hela linjerna eller veta allt på förhand, är vi kallade att tillbe här och nu. Att rikta människors uppmärksamhet mot Jesus. Men också att ge röst och handla för rättfärdigheten. Och vara med i Jesu kamp mot ondskan. Och jag tror inte vi kan förstå vidden av vad vi kan få vara bidra till. Men det börjar någonstans med en röst. Och den kanske viktigaste frågan som människorna ställde sig som hade varit med där. Vem är han? Vem är Jesus? Ytterst lär man ju känna en person i relation. Och så är det också med Jesus. Att börja upprätta ett samtal. Att börja upprätta en relation. Att börja, som vi brukar uttrycka som bön. Men det är ju egentligen ett samtal. Att tala om vad jag tänker och känner och funderar och undrar över. Och rikta det till honom som jag kanske ännu inte känner. Eller som jag vill lära känna mer. Och be Guds ande att få måla bilden av Jesus för dig i ännu fler färger än du förut har sett. Både hans kärlek och hans makt. Kan vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för påsken som är på väg. Tack för detta tydliga uttryck av kärlek som du har gett till oss. Tack för att du segrade genom att lida. Att du segrade genom att dö och uppstod för alltid besegra ondskan och döden. Herre, ge oss av din kärlek så vi inte bara behöver bli låsta i fruktan och rädsla. Tack för att kärleken fördriver all rädsla. Och tack Herre för att du har visat oss på en annan väg att gå. Hjälp oss att våga följa dig. Hjälp oss att våga använda vår röst och det liv vi har fått till att rikta fokus på dig, att tillbe dig, men också att stå upp för det som är rätt och rättfärdigt. Tack för den erbjudande du har, att du har erbjudit oss att vara med i den kampen som du har vunnit, och en dag kommer det bli tydligt för alla. Helige ande, måla bilden av Jesus tydligt för oss i hela det spektra. Att vi får lära känna vem du verkligen är. Amen.